Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hej och välkomna till Författarpodden. Det är jag som är Frida Skivbäck.
Och jag heter Agnes Hellström och ni lyssnar på avsnitt 27 av Författarpodden som idag kommer handla om hur du hypar din bok när den ska släppas eller kanske redan är släppt. Och dagens avsnitt kommer även innehålla en fantastiskt spännande tävling i samarbete med Folkuniversitetets Skrivarakademi. Men det återkommer vi till lite längre fram i programmet, men det är alltså väldigt spännande priser i denna tävling.
Ja.
Men i alla fall, jag tänkte inleda, Frida. Mm. Du kommer ju släppa en bok ganska snart. Du sitter ju där och sliter inför trycket.
Ja.
Med alla dina korrigeringar och allt möjligt. Så tänkte jag att det vore ju kul att boosta dig lite så att du vet hur du ska liksom få ut den här boken nu när du har slitit dig halvt till döds med den.
Mm.
Det blir ju liksom själva grejen där med att bara skriva en bok i ett år och sen blir den en dagslända. Det är ju en ganska frustrerande känsla för alla författare.
Mm. Jag antar det. Jag har ju aldrig varit med om det. Nej, jag bara skojar.
Nej, för dina har ju levt i flera år.
Nej, men jag har faktiskt aldrig varit med om att det liksom har blivit helt så här dött, att det inte har hänt något alls.
Nej, vad skönt. Och den här gången så kommer ju då bli hype utan dess like, för jag fick nämligen nys om ett föredrag som handlade om just hur du skapar hype inför boklanseringen, som jag såg. Alltså jag såg den på nätet, den sändes live, men det var så otroligt högt tryck på att gå dit, så att jag fick faktiskt inte plats. Jag var lite långsam på klickandet, eller man säger, användningsklickandet. Men då var i alla fall, det var Eva Jedin på Norstedts och Daniel Suvonen som har gett ut den här boken om Juholt som diskuterade hur du skapar den här hypen. Så tänkte jag att jag skulle se den och tillgodogöra med den så att jag ska kunna hjälpa dig nu när du ska skapa en hype. Känns det bra?
Ja, men det känns jättebra. För att jag har, även om jag har liksom, ja, men jag har lyckats skapa lite hype sådär kring mina böcker när de har släppt, så känner jag ändå att jag skulle gärna vilja ha väldigt mycket mer. Och framförallt så vill man ju att det ska vara liksom ske en stegring för varje bok, om du förstår hur jag tänker.
Ja, att det bara blir mer och mer hypat.
Mm.
De tog ju bland annat som exempel Millennietrilogin,
ja.
Och den blev ju extremt hypad. Du tänker att det kanske ska bli så med din, som en riktig trestegsraket.
Kan du fixa det, tror du?
Ja, absolut. Efter det här avsnittet så kanske i och för sig alla får hypar med sina böcker, men du kommer få det allra mest.
Ja, men det låter toppen. Jag vill hemskt gärna ha hjälp av dig.
Men jag tänker, när du skapat hype kring dina böcker tidigare, vad har du gjort då?
Alltså då har jag ju framförallt synts i media, fått boken att synas i media, kommunicerat liksom att det har kommit en bok i sociala medier, försökt vara ute och prata om boken och träffa läsare och liksom tipsa om boken. Det är väl de tre grejerna som jag har fokuserat på, skulle man kunna säga.
Mm.
Och jag vet, för jag såg ju lite av det där av den här föreläsningen. Jag såg inte hela, men jag såg en liten snutt. Mm, jag tänkte ifall det skulle vara så att du inte att du missar att
missar någonting.
Nej. Nej, men jag men då vet jag att de sa att ja, författare ska ju inte själva hålla på och ringa runt till tidningar och berätta om sin bok. Det ska förlaget göra. Mm. Ja, och det tyckte jag var ett så dåligt tips.
Jaha, varför då?
Därför att den enda media jag får, det är ju när jag fixar det själv.
Oj.
Jag har nog aldrig varit med om att, alltså om jag ska vara riktigt ärlig och tänker efter nu, så vet det 17 om jag har fått någon media bevakning tack vare något av mina förlag, utan det har jag alltid fixat själv.
Det är ju jätteintressant.
Ja.
För att de trycker ju på det lite till och med, att om du som författare själv ringer till kultursidorna och försöker sälja in en artikel om dig själv, då blir det definitivt aldrig någonting.
Nej, jag vet, de sa ju det.
Men erkänn, du ringde och sa att du var förlaget. Du sa inte att du var du.
Gud vad smart, det kan man ju göra. Det har jag inte ens tänkt på. Nej, jag har faktiskt aldrig ringt. Däremot har jag ju mejlat. Och då kanske det känns lite mindre sådär påtvingat. Utan det är mer så här, nu har det här hänt. Är ni intresserad liksom, kan ni ju höra av er typ.
Mm.
Och det tycker jag visst att man kan göra. Sen vet jag att det är en svår balansgång det där med journalister och deras integritet. Och att de liksom inte vill bli påverkade. Det har vi pratat om innan, men det känner jag att är det journalister som är så pass erfarna och vet var de står, då kan ju de bestämma själva om jag mejlar dem, om de vill lyssna på det eller inte.
Ja, absolut. Jag tror att det kanske snarare hänger samman med det här att det är ju svårare att sälja sin egen bok än att någon annan säljer dess förträfflighet.
Mm.
Alltså att om du har ett språkrör som berättar för världen om Frida Skybäcks fantastiska bok, så blir det som en objektivare röst, eller om man ska säga, än om du själv ringer och dessutom tycker att det kanske inte är så jätteenkelt att prata om hur fantastisk din senaste bok var.
Mm.
Det är ju skönt att ha någon annan som gör det, och det kanske också är ett skäl. Jag tror inte författare generellt är så himla sugna på att ringa runt och sälja in sina böcker.
Nej.
Eller vad tänker du? Har du tyckt att det har varit roligt?
Jag tycker att det är kul. Men däremot så får man kanske skilja på här nu. Nu pratar jag ju om, alltså, när det är journalister som skriver om mig och att min bok har kommit. Det är ju inte recensioner, alltså kultur på kultursidorna eller i andra magasin som jag menar. Där är det ju förlaget som är ledande.
Mm.
Jo, men jag tycker att det är rätt kul, och jag tycker att det är ju viktigt, tror jag, att alltså, om ingen ser att boken finns, så är det ju väldigt svårt att skapa ett intresse kring den. Mm. Ju mer boken syns och finns och liksom, desto större chans är det. Även om läsarna ser din bok i tidningen till exempel, eller läser om dig, då är det inte säkert att de går och köper boken på studs.
Nej.
Men om de ser boken i 2, 3, 4 omgångar, och så kanske de ser den på Adlibris hemsida, och så kanske de ser den i sociala medier 2 gånger. Nästa gång de går in i en bokhandel, då är det ju mycket större chans att de då känner igen din bok och köper den, än om om de aldrig hade sett den liksom.
Ja, absolut. Och de pratade ju väldigt mycket om hur bokbranschen förändras så mycket, och att recensioner och reklam, det är inte tillräckligt längre. Att det har mer och mer övergått i att använda sig av PR-byråer, och också att försöka skapa snackisar och hypar då, genom bland annat att vända sig till målgruppen och försöka få liksom, mun-till-mun-metoden att sprida boken.
Mm.
Och det tror jag verkligen att det är så, särskilt eftersom sociala medier används så mycket nu för att sprida olika budskap. Och om du då redan från början kanske har ett stort kontaktnät, då är det klart att du som författare ju kan bidra ganska mycket till den spridningen.
Mm.
Men sen också som Daniel Suvonen pratade om, hans bok var ju inte skönlitterär, utan den var ju en politisk bok som handlade om Juholts uppgång och fall, eller vad man säger. Och han pratade ju mycket om hur han hade skapat den här snackisen genom att gå hemlighetsfullt bubbla om att den snart skulle komma, och oj 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 vilken smäll det skulle bli, och hur rädd han var inför den smällen, och att han inte riktigt visste hur den skulle landa. Så att han hade ju spridit det ordet till ganska många inom kultursfären och också kanske den politiska sfären, så att när då han hade gjort förarbetet, kan man säga, och sen när hans PR-person tog kontakt med de personer som hade visat mest intresse, så blev det liksom, då hade de hört talas om boken, och så blev det liksom bam. så snappade de upp det. Och sen blev det ju, ja, den tajmade ju jättebra i sitt släpp också. För att det pratade de också om, det här med att ha en känsla för timing, att det är ju sjukt svårt.
Ah.
Om du kanske har skrivit på en bok i flera år, och så ska den släppas och hamna i ett läge där den inte krockar med någon annan stor nyhet, vilket ju kan döda vilken bok som helst. Som han sa, att hans bok, den kom typ en vecka innan den här ubåtsdebaclet liksom, i medierna, som ju tog upp varenda nyhetssändning, typ hela sändningen och alla rubriker överallt. Och hade den kommit då, som ju var en liten risk att det hade gjort, för att han ville helst korreläsa den en extra vända, då hade den säkert fallit platt. Och istället så landade den liksom i en lucka, nyhetslucka. Så att den fick jättemycket fart.
Och det där är ju jättesvårt, för det första kan man ju aldrig veta. Man kan ju, alltså det handlar ju om tur, det där med tajmingen. Jag kan ju inte sitta och säga till mitt förlag att vet ni vad, nu känner jag på mig att nu kommer det någon stor nyhet här i veckan. Kan vi hålla på min bok en vecka till? Alltså så funkar det ju inte. Allting sker ju, det är ju ett rullande schema liksom, när böcker släpps. Och sen så är det ju... Fan, vad skulle jag kunna rida på för våg med mina böcker?
Men jag tänker att det är en annan sak med skönlitteratur som inte spinner på någon så här samhälleligt kopplad något fenomen. Sådär. Mm. Och att där kan ju det både vara en hjälp och en skälp, eller man säger, att det kommer en bok i samma genre samtidigt. Mm. Ibland kan det ju bli att så här, alla de här böckerna inom samma genre kommer nu, och att du får ett lyft av någon annan bok till exempel. Mm. Eller så kan det ju vara att du drunknar i att någon annan får jättemycket uppmärksamhet.
Ja.
Så att, och att det är som, det finns ju egentligen ingen tidpunkt på året då det inte kommer en enda bok.
Nej.
Det är ju inte så att du är ensam på marknaden någonsin.
Nej.
Utan det gäller ju att ta sig ut genom det på något sätt. Och det kan ju kanske fackböcker göra lättare, att de liksom spränger sig ut som nyhet och avslöjar någonting. Men det gör ju sällan en skönlitterär bok. I alla fall inte om den handlar om förr i tiden,
nej,
som din gör. Att då blir så här, oj, här kom det minsann att på 1700-talet då, eller 1800-talet kanske du är på nu.
Ja, nej, men alltså för att, och det har du ju rätt i, alltså det är ju svårt att prata om den fakta som finns, eller det är liksom de teman som skönlitteraturen bygger på också. För då kan det ju lätt bli lite torrt och tråkigt. Alltså om man köper skönlitteratur, då är det ju för att man vill läsa skönlitteratur, inte för att man vill läsa fakta. Och då kan det ju vara väldigt problematiskt att liksom marknadsföra det på det viset.
Men om du tänker att du skulle pinpointa en målgrupp som gillar din typ av böcker, kan du komma på någon så här känd person, då är det jättebra att rikta sig till dem. Som så här, om den här personen, vi har ju pratat om det förut, att du blev läst av en stor blogg liksom, som lyfte dig. Att skicka boken till henne känns ju som en given grej.
Jo, men det, absolut kan man göra det. Samtidigt så vet man ju aldrig om det ger någon utdelning.
Nej.
Men det är klart att det är ju smart att skicka det till kända personer som skulle kunna representera och rikta sig till min målgrupp. Men jag har lite svårt, alltså jag tycker fortfarande att det är svårt det med målgrupp och veta vilken min målgrupp är. Just eftersom den känns ganska spretig. Alla älskar mina böcker, Agnes.
Ja, jag förstår.
Så det är så himla jobbigt.
Det är ett ganska delikat problem.
Ja, men jag tänker om jag fick välja en liksom kändis, då kanske jag vet, nej fan det är svårt alltså. Oj vad jag svär mycket idag.
Ja, ursäkta. Du svär mycket, men det är för att du sitter där i slutredigeringen, då blir man lite wacko.
Jag är inte på mitt bästa humör kan jag säga. Men
får se om det ens blir någon bok.
Ja, verkligen. Lill-Babs, vad tror du om henne? Hade hon kunnat marknadsföra min bok?
Ja, frågan är, har hon någon blogg ens?
Nej, alltså du menar det måste vara någon som är aktiv i sociala medier och liksom...
Jag tänker att hon åtminstone ska sprida det till någon som kan sprida det.
Och vet du vad det hemska är, Agnes? Att det är ju egentligen, så ska man ju säkert rikta sig till någon som är jätteung. Även om det kanske inte riktigt är målgruppen, fast det är det kanske. Jag kanske ska hitta liksom, kanske Sara Larsson eller du vet, någon som är lite så här ung och trendig.
Jag tänkte jätteung, det tänkte jag typ 6-åringar.
Jaha, nej.
Men hon är väl
16, tror jag. Det är väl jätteungt, är det inte det?
Ja, men Sara Larsson tycker jag låter jättebra. Skicka till henne.
Ja, det får jag göra. Ja, men så får jag väl tänka då. Har du några mer bra tips?
Ja, så det som var lite nedslående, det var ju att allting inleddes med att Eva Gedin svarade på frågan så här, ja, hade jag svar på det, då hade jag ju typ inte stått här nu. Lite så.
Alltså om hon visste hur man hypar en bok.
Ja, det är ingen som vet hur man hypar en bok. Eller det finns ju massa tips och tricks på vägen, men det finns ju ingen formel som funkar, för då hade den ju använts hela tiden och funkat hela tiden. Ah. Så att det handlade ju väldigt mycket om hur mycket tur och slump spelar in. Men att det de var eniga om var ju att grundförutsättningen är ju att du har ett bra innehåll.
Ah.
Och att det är så starkt att de som läser och nås av det kommer tycka om det och lyfta det. Men att också så pratar de ju om, det var ju också igen kring facklitteratur, men där kan ju jag känna igen mig jättemycket, att jag fick ju fantastisk PR för min bok, för att den ju kom med en timing som var jättepassande, det här med Lundsbergs urartade initieringsrit.
Ja.
Men att det, bara för att du får mycket PR behöver inte leda till att du säljer bra, för att ibland kan det skapa känslan av att allt känns sagt, att allt i boken är avslöjat redan under PR-kampanjen då.
Ja.
Så att mottagaren känner att aha, men nu vet jag ju vad den här boken handlar om, och jag känner inte att det finns något ytterligare som den kommer berätta som jag inte redan fått ta del av.
Ja.
Så det är ju också en avvägning att prata tillräckligt lite, men gärna ha då något avslöjande som du kanske berättar en del av, men inte allt om. Så att du måste läsa boken för att få hela bilden.
Mm.
Men det är ju skitsvårt, för det är så fort en recension kommer så kan ju den avslöja allting som finns i boken, beroende på hur den recenseras.
Ja, och det här du sa, att bara för att man då får den här media uppbackningen eller mediaintresset, så är det inte alls säkert att det betyder att boken säljer ändå.
Nej.
Det är ju jätte, alltså det vet man ju aldrig.
Nej.
Jag kommer till exempel ihåg när min debutbok kom ut, och då fick jag ju liksom, ja men då blev jag omskriven i lokalmedia och så lite i så här dammagasin typ.
Mm.
Och så hade jag en kollega då som också släppte sin debutbok, som fick liksom ett stort uppslag i DN. När det var recension i DN, jättestor recension och jättefin recension.
Mm.
Och ganska mycket liksom fina recensioner, lite så här kultur på kultursidor och sådär. Och det gjorde inte att, och det var ingen, alltså det var verkligen ingen vad ska man säga, smal litteratur.
Nej.
Utan det var ju liksom bred litteratur som riktade sig liksom lite, alltså underhållningslitteratur. Och min bok sålde ju 10 gånger mer än hennes, alltså verkligen på riktigt, inte som ett uttryck, utan den gjorde det. För jag vet det, för vi har pratat om det liksom.
Ja, men det är jätteintressant och sant att det är väldigt svårt att veta var det smäller högst. Men att få, ja men just bokbloggar har vi ju också pratat om förut, men att det, bokbloggar är ju bra för att de som läser bokbloggar, de är generellt intresserade av böcker och läser mycket böcker, och de som skriver bloggarna, de är också väldigt intresserade av böcker, så då att nå in i en sån, ja i det spannet liksom, att bokbloggar skriver mycket om din bok och läsarna som tar del av det blir sugna på den, då kan du ju nå betydligt fler än om du kanske har en stor banner i, ja jag vet inte, tunnelbanan någonstans som ingen ser eller ens noterar eller tycker verkar spännande. Det är ganska svårt att sälja in en bok med en stor affisch egentligen, även om det kan skapa igenkänning.
Ja, alltså det handlar ju om att skapa en bild av att den här boken är så bra att förlaget tror på den så mycket att vi är beredda på att satsa på den så här och smälla upp såna här jätteaffischer fast det kostar skitmycket pengar. Och lite så tänker jag att det är ju samma sak man vill då, att de som ser den i media, alltså att mediebilden ska bli av en, att wow, den här personen och hennes böcker är så himla bra och intressanta att liksom journalisterna kan inte låta bli att skriva om det.
Nej.
De är jätteintresserade, de vill skriva om det.
Mm.
Och det ser man ju alltså med böcker, eller jag känner i alla fall det, att ibland kommer det böcker som då hypas, eller ja, men man ser det i reklam, något reklamblad här, någon bokkampanj där, och så hör man om det någonstans, att då skapas ju ett begär, att åh, den där boken vill jag också läsa, den ser ju jättefin ut, fast man kanske egentligen inte, alltså egentligen vet man aldrig om man kommer tycka om den, eller om den är bra, eller liksom sådär, om den kommer passa just mig. Så att det handlar ju om att skapa det där begäret, tror jag.
Ja, och jag tänkte på en grej, för att de pratade lite om poddar också faktiskt.
Mm.
Och jag har ju, när jag googlat oss, eller man säger, så är det ju flera stycken som har läst våra böcker för att de lyssnar på podden och blivit nyfikna. Så att det är ju också ett sätt att, ja, men att du någonstans upprätthåller ett intresse för dig som författarpersonlighet, men också innehållet i dina böcker och varför du skriver, och att så här, då när någon går in i en bokhandel så bara, men oj, där är ju den där poddproducenten som jag lyssnar på varje vecka. Nu måste jag ta och göra slag i saken. Så att det är klart att, det har ju vi märkt också. Det kommer ju fler och fler poddar kring skrivande och författarskap och förlagen. Det är bara en tidsfråga innan förlagen har egna poddar, skulle jag tro. Så det där var vi före vår tid, Frida. Okej, Frida, nu är det tävlingsdags.
Jajamän!
Känner du hur pirrar i kroppen?
Ja, verkligen. Jag är så himla glad för det här samarbetet som vi ska presentera nu.
Ja, jag är väldigt peppad på priset. Jag skulle nog gärna tävla och vinna själv. Men det kanske är lite fel.
Det får du nog inte.
Inte? Men i alla fall, vi har ett samarbete med Folkuniversitetet Skrivarakademin som har massor av olika skrivarkurser och skrivarutbildningar. Och vi kommer ha en tävling nu där priset är, eller vinsten då, är en kurs ur deras grundutbud till ett värde av 4 300 kronor.
Wow!
Och för att vinna det här fantastiska priset ska du svara rätt på våra tävlingsfrågor som kommer om en liten, liten stund.
Ja, men verkligen. Jag känner mig superpeppad. För att Skrivarakademin har ju ett så stort utbud av kurser. Så det bör ju finnas någonting som passar alla.
Jag har hört så himla mycket bra och fint om Folkuniversitetet och Skrivarakademin. Jag har själv varit nära att söka både de längre och de kortare skrivkurserna. Det känns ju jättekul där.
Ja, för de har ju både liksom skrivarlinjer, men också mängder av kortare kurser som man kan läsa. Alltså man kan läsa på distans, eller man kan läsa veckovis på vardagar.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
På helger. Och det finns ju väldigt många olika teman eller fokus. Alltså både så här inspirationskurser för att komma igång med skrivandet och kurser som fokuserar på att skriva en roman eller skriva manus eller kriminalromaner eller fackböcker. Och massor av mer, så säger man inte. Många fler kurser.
Du lär dig stava också.
Ja. Men vad jag tycker är så himla bra med de här kurserna, det är att de utgår alltid från dig och dina texter. Alltså hela poängen är att du ska komma dit och jobba med ditt eget skrivande och dina texter och både utveckla det konstnärliga skrivandet och liksom hantverket.
Ja,
och bli bättre på det.
Det är man ju beredd att betala mycket som helst för nästan.
Ja, verkligen. Men du, nu får du ju läsa den här tävlingsfrågan så att de kan vara med och tävla,
yes.
Alla som lyssnar.
Det du behöver göra för att vinna det här priset, det är att du ska svara rätt på de här tre frågorna. Vilken av Skrivarakademins kurser ska du gå om du vill skriva : A. En deckare. B. En pjäs. C. Dikter. Det ska du svara på. Du får absolut ta Google till hjälp om du vill leta rätt på svaret. Finns inga hinder på vägen, om man säger så. Så ta reda på svaret och svara det på vår Facebook-sida där frågan kommer ligga,
ja.
Också. Under de 3 veckor som den här tävlingen pågår, med start idag den 19 maj.
Mm.
All information du behöver finns på vår Facebook-sida, Författarpoddens Facebook-sida, alltså på Facebook, tänker jag sig.
Så missa nu inte den här chansen. Gå in och svara på den här jättelätta frågan och var med och tävla om en grundkurs på Skrivarakademin.
Men för att återgå till det vi pratade om innan tävlingen, nämligen det här med att hypa boken, så är ju också en ganska stor fråga hur du kan hypa ditt manus så att det liksom når fram till det stora förlaget. Och det är ju en snårig väg. Vi har bland annat fått ett mail som jag tänkte läsa upp, som lite, ja, det är många som känner så här, kan jag tänka mig. Det står så här: hej fina ni, jag upptäckte er nyss och har äntligen kommit ikapp i lyssningen. Jag fick mitt 3:e standardsvar idag. Tack för visat intresse, ... Det tog mig hårt, jävlar vad ont det gör. Jag undrar, betyder standardsvar alltid att förlaget inte har läst det, eller kan det även betyda att de har läst men att manuset inte nådde upp till den nivå som kan generera lite uppmuntrande ord på vägen? Vad säger du, Frida? Är det så?
Jag vill ju tro att det inte är så. Jag vill ju tro att förlagen är så sjukt upptagna så att de hinner i princip inte skicka något längre svar om de inte på allvar har övervägt utgivning. Och bara för att de inte har övervägt utgivning så behöver inte det betyda att manuset inte håller. Det kan ju vara så här att de har läst eller börjat läsa och insett att vi ska precis släppa en annan författare i den här genren, eller vi har för mycket av den här genren. Eller, alltså det behöver inte alls vara för att det är dåligt, tror jag.
Nej, jag tror inte att ett standardsvar behöver betyda att din bok är dålig. Men däremot så tror jag inte att den är läst. Åtminstone inte från perm till perm.
Nej.
För att om de har tagit sig så mycket tid att läsa boken från perm till perm, då att skriva det där mejlet som innehåller någonting mer än bara tack för visat intresse men du passar inte just nu.
Ja.
Sådär. Ja. Det är, vad tar det? 5 minuter att sammanfatta så här: det här var bra och det här tänder vi inte på, typ.
Ja.
Så att jag tror att de allra flesta sådana refuseringsmejl, de kommer efter att det har bläddrats fram till sida 2 kanske. Och sen bara, nej men det här, Eller att det inte ens, alltså jag är osäker på om ens alla manus bläddras igenom. Det hävdar ju förlagen att de gör. Men med tanke på hur otroligt mycket som kommer in så är det ju så gott som omöjligt att läsa ens 5 sidor av varje inkommet manus.
Ja.
Eller vad tänker du, Frida?
Nej, så är det ju säkert. Men jag sitter här och försöker fundera på vad de brukar skriva i refuseringsbrev. Om det brukar stå att vi har läst ditt manus. Eller vad skriver de? Vi har tittat på ditt manus. Eller skriver de inte ens någonting alls om manuset? Vet du det?
Jag pratade med en vän som hade fått refuseringsbrev där det var en formulering i det som hen då tolkade som att de hade läst manuset. Att, att det var någonting med historien som inte var tillräckligt entusiasmerande eller någonting. Och då kände hon att det väckte så mycket frågor hos henne själv, om det var liksom historien i sig eller om det var hur det var skriven på. Så att då mejlade hon tillbaka och frågade så här, exakt vad menade ni med det här? Och då kom det ett standardsvar igen. Vi kan tyvärr inte svara på frågor, bla bla bla, lite så. Så att jag tror att det kan möjligtvis stå någonting om vi har läst ditt manus och det passar inte vår utgivning, trots att det inte stämmer. Tror jag.
Ja.
Sen är det går ju inte att få ett alltså det är ju helt, det är säkert olika från förlag till förlag, och det jag tänker som ju den här brevskrivaren kan ta med sig är att det är alltid subjektiva personer som tar emot manuset, och om en inte gillar det så kan en annan gilla det, och att det gäller att pricka den som gillar det. Och jag vill igen ge tipset, trots att förlagen säger att absolut inte du ska skicka det till manushögen, att pinpointa en förläggare. Då går du förbi den där högen, för den där högen, den drunknar det mesta i, skulle jag säga. Men det sa de ju också, de tog ju upp det på det här hype-seminariet då. Att det finns inga genvägar, sa Eva Edin. Hon sa att är det ett bra manus så hoppar du ur manushögen. Och det funkar inte att ringa förlagschefen. Och det tror inte jag heller. Jag tror inte du ska ringa förlagschefen.
Nej.
Och säga hej, hej, jag har en jättebra bok. Men jag tror att om du kan hitta någon som för in ditt manus på förlaget. Ja. Då är ju det mycket, mycket bättre än att du som helt okänd röst skickar in.
Ja,
oavsett hur bra följebrev du har.
Ja. Jo, men jag tänker att de också, de vill ju veta om du kan marknadsföra dig. Så kan du marknadsföra, lyckas du marknadsföra ditt manus gentemot förlaget, då är det ett tecken på att du kanske kommer kunna marknadsföra en framtida bok.
Ja, jo, så kan det nog vara.
Men det är ju frågan hur man ska göra det. Det är ju inte det lättaste att hypa sin bok eller sitt manus.
Nej, där tänker jag att det är många av dem som blir utgivna, och jag vet att ungefär samtidigt som jag blev antagen, då var det en liten sån här boost av bloggar som blev böcker. Ah. Att då var det fortfarande ganska färskt med bloggar, och att det var ett väldigt bra sätt att nå ut med ditt sätt att skriva på. Så att då var det ju Forum bland annat som gjorde bok av en blogg av en person som hade nått många läsare och som hade en väldigt intressant historia att berätta.
Ah.
Och det kom ju hela tiden stora bloggare som kommer med böcker och så här, så att det du kan göra kanske är att få ut dina texter på nätet och få en spridning kring, ja, spridning av dem. Och få ett intresse kring ditt sätt att skriva på. Och kanske om du gillar att skriva krönikor och den typen av texter också, att du kan försöka komma in tidningsvägen, eller man ska säga. Att visa vem du är och hur du skriver. För att jag tror att förlagen letar jättemycket efter en person att lansera. Lika mycket som de letar efter ett manus. Och att tyvärr så tror jag att det är många bra manus faller på att de inte passar riktigt. Och det har vi också pratat om jättemycket förut, om att, så här, att du kan komma in som deckardrottning där det redan finns flera deckardrottningar, så att det finns inte utrymme på förlaget, och då kan det förhoppningsvis finnas ett annat förlag som har utrymme för dig och din starka berättelse. Men det är inte säkert.
Nej.
Heller.
Nej.
Så att det är ju jättesvårt.
Ja.
Och det är därför jag tänker att många som gick på det här seminariet tror jag är kanske, går i tankar att antingen starta ett eget förlag eller att själv ha egen utge då sin bok. Och då är det ju verkligen användbart att ha alla verktyg som finns kring att skapa uppmärksamhet.
Verkligen. Men du, jag funderar lite inför mitt boksläpp. Tror du att jag ska köra en Beyoncé kanske?
Hur menar du då?
Ja.
Att du bryter ut från förlaget och skapar din egen kanal.
Ja, nej, men jag vet ju att hennes senaste skiva som hon släppte, då gjorde hon ingen marknadsföring alls. Alltså noll.
Nej.
Hon sa inte ett pip om att den skulle komma, och så släppte hon hela skivan. Kanske till och med låna ut det typ gratis. Men i alla fall, hon släppte allt på en gång, över en natt bara. Och det sålde, nej, det kan hon inte ha gjort, för det sålde ju liksom rekord direkt på typ en timme. Och då blev det ju en hype av att det inte hade varit en hype. Alltså det blir en hype av att, men herregud, har du hört det. Beyoncé har släppt en ny grej och det är ingen som har sagt något och sådär. Jag tror att det ska kunna funka för mig.
Ja, ni är ju på ungefär samma kändisnivå. Så det tror jag absolut. Jag tycker du ska gå på ditt marknadsföringsmöte och säga, jag vill inte ha någon marknadsföring. Jag vill att min marknadsföring ska vara ingen som
ni får inte prata om min bok, det får inte synas.
Alltså det där är ju en strategi. De pratade jättemycket om att ha en strategi. För att det är ju en marknadsföringsmetod, en PR-kupp typ inom citationstecken, att inte göra någon PR. Att det är att sticka ut liksom, och att kanske ha, antingen ha den här strategin att jag ska bubbla om boken om den här hemligheten som ska släppas, och då när den smällen kommer så måste det finnas ja, men det måste gå att fånga upp. Du kanske inte kan klara det ensam om det blir ett högt tryck, men också då vara beredd på det. Så här, nu kan det komma massor av frågor och jag kommer vara helt utmattad och jag har gjort det helt rent i schemat. Men det är ju samtidigt jättesvårt om det då inte blir någonting. Och så bara, här sitter jag hemma och väntar på att telefonen ska ringa, men det gör den aldrig. Så att strategin kan ju vara att, så här, att ja, men det är ju jättemånga böcker som har varit besvikelser om du väl läser dem. Jag har ju nog gått på några såna här hypar och bara, oj, den här boken måste du läsa. Typ 50 Shades of Grey. Jag har inte tagit mig igenom den boken, kan jag villigt erkänna. Nej. Jag fastnade på typ sidan 12 och bara, jag orkar inte. Vad är det här? Men den hypen, den har ju liksom sprängt världen typ. För att den var så stark. Och då har det ju också varit, var inte den... En liksom nätbok. Alltså att hon skrev den som någon typ av så här, fan spin-off på de här, vad heter
Twilight,
de?
Ja, men Twilight. Så var det ju. Ja, den låg ju ute gratis. Alltså det var ju liksom...
Och sen blev den skitstor. Och då var ju för att den... Ja, det var ju jättelyckat. Men hur lyckas jag med det? Hur får jag den spridningen liksom?
Men faktiskt var det ju så då att den blev ju upplockad då för att det var väldigt många som läste den när den låg online. Jag tror att det låg ute gratis eller för liksom väldigt lite pengar. Och att det var det då som fick förlaget att liksom få upp ögonen för henne och hennes böcker. Nej, hur skapar man den hypen? Men om du då tänker på mig, Agnes, jag har ju liksom mina vanliga gamla tråkiga vägar. Nej, inte tråkiga. Men jag har ju liksom vissa grejer som jag vet att det här gör jag för att liksom min bok ska synas. Mm. Att försöka synas i media och liksom kanske försöka vara med i någon kampanj och sådär. Mm. Har du några andra tips? Eller hur ska jag tänka liksom för att min bok ska komma ut mer?
Ja, du kan ju skapa ett samarbete med en enorm snabbmatskedja som säljer små figurer av dina karaktärer. Som du får med dig hem.
Okej. Okay. Okay.
Det är ett enkelt tips. Det är, Nej, alltså jag tror att det här att skapa mervärde kring boken tror jag kan verkligen vara ett sätt. Jag kanske har pratat om det förut, men inför att min bok skulle komma, eller typ ganska långt innan min bok skulle komma, så kom det ju någon sajt där du kunde få ditt överklass efternamn eller ditt överklassnamn. Du skrev in ditt namn och så fick du ett överklassnamn. Att den borde jag ha haft ihop med min, till exempel när min första bok kom. Att så här, här kommer den här boken och vill du få veta vad du heter i den här miljön, så går du in på den här sajten och få spridning så liksom. Men att just i ditt fall så tänker jag att så här, att nå ut till liksom historiker med mycket pondus och tonläge som kan prata om din bok. Du kanske ska höra av dig till Björn Ranelid. Han är ju inte historiker, men vi har ju redan lyft honom, då kanske han vill lyfta dig. Tjänster och gentjänster, du vet.
Och problemet kan jag ju tycka då är att de flesta, eller väldigt majoriteten av de liksom kända historikerna som dominerar medieutrymmet, de är ju män.
Mm.
Och jag vet inte om de är så bra talespersoner för mina böcker.
Du kanske kan starta debatt med någon av dem.
Ja, det gör jag ju gärna. Jag utmanar gärna Gio.
För det pratade de ju också om hur... Att det är viktigt, eller att det Suvonen tyckte i alla fall, att skönlitteraturen bör kopplas starkare till politik och samhällsdebatt. Och att på det sättet få en aktualitet när den kommer. Men att det såklart finns en risk med det också, för skönlitterära böcker som är för tematiska, de liksom, de tappar den skönlitterära läsargruppen om de för mycket kopplas till exempel problem i skolan eller välfärdens sammanbrott eller den typen av teman. Men att jag tänker att dina böcker, de kan ju absolut kopplas till den feministiska rörelsen och hur den mansdominerade både kultur och världsväldet, eller om man ska kalla det. Så att det är ju många relevanta bitar som du skulle kunna lyfta med ditt författarskap. Men då är den där balansgången så här, ska det vara, är målgruppen den som älskar att läsa om historiska platser och spännande kärleks- och andra typer av historier? Eller är det de som blir arga på hur världen ser ut som ska ta emot den liksom. Och vilka köper flest böcker?
Ja, för jag tänker ju mig att jag riktar ju mig mer till den skönlitterära läsaren som tycker att det är roligt. Alltså som tycker att det är en bonus eller så här, åh, det är historia också. Det är ju lite kul. Ja. Jag riktar mig kanske inte till de som i första hand är historieintresserade.
Nej.
Jag tänker att skönlitteratur, i min, liksom, mina böcker är skönlitteraturen först och historia, alltså primär och det historiska, liksom, det är ju omgivningen, det är ju ramen liksom, men det är ju inte innehållet, eller, fast det är ju innehållet också, men du förstår vad jag menar. Mm. Poängen är ju inte att skriva en historisk fackbok utan att skriva underhållning.
Ja, exakt.
Så att det gäller ju att hitta, ja, nej, det är klurigt det där. Och samtidigt ser man ju att när författare som är stora, till exempel Anna Jansson, när hon kommer med en ny bok, då är det ju liksom, ja, men det är intervjuer överallt och det, hon lagar mat och det, alltså det är så många olika kanaler som hon då når ut i.
Ja, ja, men det är ju precis, har du byggt upp en plattform, då är det ju mycket lättare.
Mm.
Och Daniel Suvonen till exempel, för att återgå till han som var med i det här seminariet, att han sa ju själv att han hade jättemycket kontakter inom alla möjliga sfärer. Både politiken som han skrev om och kulturvärlden som han var del av. Och på det sättet så kunde han stå och prata om sin bok med en viktig kulturpersonlighet som kanske var lite halvkompis. Och det kanske är svårare om du inte känner någon sån att bara glida upp till den i en bar på bokmässan och prata dig varm om hur världen kommer häpna när din bok kommer, om inte personen vet vem du är ens.
Ja.
Det är ju knepigt, men det han sa också var att så här, det du kan göra oavsett ditt kändisskap när boken kommer och du ska sprida den är att vara glad och stolt över din bok. Och bara, eller han sa kanske inte stolt, men var glad. Och prata om din bok och lyft den. Liksom.
Älska din bok.
Älska din bok, det tycker jag är jättesvårt. Jag har som lite, jag är ju ganska trött på min bok när den kommer ut och har massor av tvetydiga känslor inför den och sådär. Men, så det, är ju, det kan ju vara jättesvårt men jätteviktigt tror jag. Att våga sprida den i alla möjliga kanaler. Och det han också hade som tips var att även om det kom dåliga recensioner och kritik, att lyfta det också. Att Facebook till exempel är en bra samlingsplats för allting, allt flöde som finns om din bok, att du har typ en författarsida där du samlar varenda liten grej, debatt som medhåll, och då kan det spridas därifrån. Så han hade ju, vad var han sa, typ 120 000 delningar någonting av något, av något han hade skrivit om där. Så att det kan ju få en enorm fart om det är någonting. Det behöver ju inte gynna innehållet i din bok, men det kan ändå gynna vetskapen om din bok, så att då, om någon hatar din bok otroligt mycket så kan ju det egentligen sälja mer ex än om någon tycker att den är sådär lagom bra, tror jag.
Ja, fast det undrar jag när det gäller skönlitteratur om det är samma sak.
Är sant.
Jag kan förstå om det är en fackbok liksom, att då kan det väcka intresse liksom, att han är ju helt fel eller det här är ju helt galet eller vad det nu är. Men en skönlitterär bok så undrar jag det, men det är ju spännande för en del författare lyfter ju fram även negativ liksom, press. Och andra gör det inte.
Du kanske kan skapa en hype genom att svara alla negativa recensioner. Och sprida det på sociala medier.
Ja, skälla ut dem.
Ja, äntligen hittar vi något.
Ja, det kanske ska vara min strategi. Att jag biter tillbaka.
Frida Skibäck i replik på DN Debatt. Till recensenten i Smålandsposten.
Ja, det är något att se fram emot. Verkligen. Ja, Agnes, tack så hemskt mycket för all hjälp med förberedelserna inför mitt boksläpp.
Ja, det var så lite så. Det kommer gå strålande.
Ja, jag ska försöka använda mig av några av de fantastiska idéer du har bjudit på.
De är helt gratis.
Ja, men vad bra. Och tack så jättemycket till alla som lyssnade. Jag hoppas att ni har fått lite inspiration också och tankar kring hur ni kan lyfta era böcker och era manus.
Ja, och jag hoppas att ni tävlar också. Mm. Så det tycker jag ni ska köra hårt med. Men om ni skulle höra det här avsnittet efter den 8 juni, Var är det, Frida? Mm.
8 juni, precis.
8 juni 2015, då är tävlingen avslutad, så skulle du höra det här efter det. Så tyvärr så har chansen gått dig förbi. Men vem vet, kanske kommer fler chanser.
Ja, så tack så hemskt mycket allihop för att ni har lyssnat. Det har varit jättekul.
Ja, tack Frida för att du har lyssnat på mig och mina tips också. Det känns väldigt skönt att få dem ur systemet nu när jag har tagit del av den här spännande... hypen. Nu ska jag själv lyckas skriva klart min egen bok så att jag får hypa den någon gång runt 2030 när den kommer ut.
Ja, då hjälper jag dig. Det lovar jag.
Ja, men tack. Men vi hörs igen nästa vecka. Då ska vi hitta något nytt härligt ämne att fördjupa oss i, eller hur?
Verkligen. Och har ni några fler frågor som ni vill att vi ska ta upp så får ni gärna mejla dem eller lägga ut dem på Facebook.
Ja, gör det. Det är alltid kul att få feedback. Tack för till alla er som hör av er och ger oss pepp och energi att podda vidare.
Verkligen. Ha det så bra.
Hej då.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.